Kapitel 7. Ett nytt mönster i väven. Så fort pojken hade talat färdigt kom fursten själv in. Han var en lång, bredaxlad, medelålders man med hårt, kantigt ansikte och rödaktigt hår som var vitt vid tinningarna. Det fanns en arrogant glimt i de mörkblå ögonen och han såg sannerligen ut som en adelsman ut i fingerspetsarna. Hans gröna rock var förnämligt välskuren och längs ärmarna löpte diskreta broderier i guldtråd. Också handskarna var guldsmyckade, liksom svärdsskidan och kanten på de glänsande stövlarna. På något sätt lyckades han få en så enkel handling som att kliva in genom en dörr att bli till någonting storslaget. Perrin tyckte illa om honom så fort han såg honom. Alla Alcin och Luin rusade samfällt fram för att hälsa honom välkommen. Men kvinnor och barn trängdes omkring honom. De log, neg och bugade sig, överröstade varandra i sina intyganden om hur hedrade de var av hans närvaro och vilken ära det var att få besök av en hornsökare. Det verkade som om det sista var det som gjorde dem allra mest hänförda. Att ha en ädling i huset var nog så sensationellt. Men att det dessutom var en ädling som hade svurit att söka efter det sägenomsusade Valyres horn, det var rena sagoberättelsen. Perrin trodde inte att han hade sett Tjuvflodsbor svansa för någon, men nu var det inte långt ifrån. För Luc var uppenbarligen alla dessa hedersbetygelser någonting självklart, kanske inte ens tillräckligt. Och tröttsamt att behöva lyssna på dessutom. Bondfolket tycktes inte lägga märke till hans uttråkade min och nedlåtande leende. Eller kunde kanske inte tyda det. Kanske trodde de helt enkelt att det var så en furste uppförde sig. Visserligen stämde det in på många ädlingar. Men det retade Perrin att behöva se dessa människor, hans fränder, låta sig dåras av det. När uppståndelsen började lägga sig presenterade Jack och Eliza sina övriga gäster, alla utom Tam och Abel som redan hade träffat honom, för först Luc av Kindelna. De berättade att Luc gav dem råd om hur de skulle försvara sig mot trollockerna, att han uppmuntrade dem att trotsa vitrockarna och hävda sin egen rätt. Gillande röster hördes från resten av rummet. Om Tjuvfloden hade gått till konungaval skulle först Luc ha haft klanerna Alcin och Luin bakom sig, och han visste det. Hans uttråkade självbelåtenhet varade emellertid inte särskilt länge. Så fort Luc såg Varins släta ansiktsdrag stelnade han till. Hans blick sökte sig till hennes händer, men bara för en så kort sekund att de flesta inte skulle ha lagt märke till det. Och han var nära att tappa sina brodyrsmyckade handskar. Denna rundnätta, enkelt klädda kvinna kunde lika gärna ha varit en bondhustru. Men Luc kände uppenbarligen igen en Eichedé när han såg hennes ålderslösa anletsdrag. Han var uppenbarligen inte speciellt glad över att få se en Eichedé här. Det ryckte i hans vänstra ögonvrå när mor Alcin presenterade henne som fru Mertwin, en lärd dam från utlandet. Varin log sömnigt mot honom. Ett nöje att träffa er, mumlade hon. Huset Kindelna, var är det någonstans? Det låter som ett gränslandsnamn. Åh, ingenting så storslaget, skyndade sig Luc att svara. Han förunnade henne en nästan omärklig bugning. Marendy, ett litet hus, men gammalt. Han verkade ogärna vilja släppa henne med blicken när han blev presenterad för de andra. Thomas ägnade han knappt en blick. Han måste ha förstått att han var fru Mertwins väktare. Och likväl var det lika tydligt att han avfärdade honom som om han hade ropat ut det för full hals. Det var sannerligen underligt. Hur skicklig Luc än var med sitt svärd var ingen så skicklig att han utan vidare kunde avfärda en väktare. Arrogans. Karn hade tillräckligt av den varan för att det skulle ha räckt till 10 män.
Det bevisade han med all önskvärd tydlighet när han hälsade på Fail, åtminstone för Perrin. Han vände sig mot henne med ett leende som inte bara var självsäkert utan dessutom förtroligt och lidelsefullt. Alldeles för varmt och alldeles för beundrande. Han tog hennes hand i båda sina, bugade sig över den och såg henne i ögonen som om han försökte genomborra hennes huvud med blicken. Ett ögonblick trodde Perrin att Fail skulle titta åt hans håll. Men istället återgäldade hon adelsmannens blick. Hon gav honom en lätt nick. Men hennes försök att verka avmätt förråddes av hennes blossande kinder. Även jag är hornsökare, ers nåd, sa hon med lite andlös stämma. Tror ni att ni kommer att finna hornet här? Luke blinkade och släppte hennes hand. Må hända, ers nåd. Vem vet var hornet kan finnas? Fail såg ut att bli lite överraskad, kanske besviken över att han så hastigt hade förlorat intresset för henne. Perrin undvek att visa någon reaktion. Om hon tvunget ville le åt Will Alcine och rådna inför en idiotisk furste så tänkte inte han hindra henne. Hon kunde göra sig till hur mycket åtlöje hon ville, stirra ögonen ur sig på varenda kar som kom förbi om så var. Så Luke ville veta var Valeris horn fanns någonstans. Det var undangömt i Vita tornet, det var vad det var. Han kände sig frestad att berätta det för honom, bara för att få se honom skära tänder. Det var tydligt att Luke hade blivit förvånad över de andra gästerna i Alcines hus. Men när han blev presenterad för Perrin reagerade han på ett minst sagt förbryllande vis. Vid åsynen av Perrins ansikte hajade han till och en glimt av rädsla syntes i hans ögon. Det varade bara i en blinkning. Sen dolde ädlingen sin sinnesrörelse bakom sitt högdragna första maner, frånsett att det ryckte vilt i hans ena ögonlock. Vad som gjorde Perrin bekymrad var att det var så obegripligt. Han var övertygad om att det inte var hans gula ögon som fick Luke att rygga undan. Snarare verkade det som om Karn på något sätt kände igen honom och var överraskad över att få se honom här. Men Perrin hade aldrig träffat denne Luke tidigare. Och dessutom kunde Perrin ha svurit på att Luke var rädd för honom. Han fick ingen rät sida på det. Det var först Luke som kom på idén med pojkarna på taket, sa Jack. Det kommer inga trollocker i närheten utan att de slår larm. Inte, sa Perrin torrt. Var detta alltså ett exempel på först Lukes stora vishet? Trollocker ser som katter i mörker. De kommer att ha sparkat in dörrarna och vara över er innan pojkarna hunnit ge ett ljud ifrån sig.
Vi gör vad vi kan, sa Flan barskt. Sluta upp med att försöka skrämma oss. Tänk på att det är barn som lyssnar. Först Luke kommer åtminstone med hjälpsamma förslag. Dagen innan trollockerna kom var han på min gård och såg till att alla visste var de skulle vara. Blod och aska. Om det inte vore för honom skulle trollockerna ha slagit ihjäl oss allihop.
Luke tycktes inte höra berömmet. Han iakttog vaksamt Perrin samtidigt som han pysslade med sina handskar. Till sist stoppade han in dem bakom sitt svärdsbältes spänne, format som ett gyllene varghuvud. Också Fail betraktade Perrin med en liten rynka i pannan. Han tog ingen notis om henne.
Jag trodde att det var vitrockarna som räddade er, Mäster Lewin. Jag trodde att det var en av deras patruller som dök upp i elfte timmen och jagade bort trollockarna. Jo, det stämmer väl.
Flan drog fingrarna genom sitt gråa hår.
Men först Luke. Om inte vitrockarna hade kommit kunde vi ha... Han försökte i varje fall inte skrämma oss, muttrade han. Ja, så han skrämmer er inte, sa Perrin. Trollocker skrämmer mig. Och vitrockarna håller trollockerna borta när de kan. Försvarar du vitrockarna?
Luke fixerade Perrin med en kall blick, som om han hittat en svaghet att slå ner på.
Vem tror du det är som bär ansvaret för att folk får draktanden ristad på sina ytterdörrar?
Förvisso, det är aldrig de som håller i kolet, men de ligger bakom. De tränger sig in hos hederliga människor, ställer frågor och kräver svar, som om de ägde huset. Vad jag säger är att folket här är sina egna herrar, inte hundar som vitrockarna kan behandla som de vill. Låt dem patrullera ute på landet, gott och väl, men möt dem i dörren och tala om vems marken är som de befinner sig på. Det är vad jag säger. Om du vill vara en av vitrockarnas hundar så var det. Men förneka inte dessa hederliga människor deras frihet.
Perrin såg Luke i ögonen med stadig blick.
Jag är ingen större vän av vitrockar. De vill hänga mig som ni kanske har hört.
Den reslige ädlingen hajade till, som om han faktiskt inte hade hört det. Eller som om han i sin iver hade glömt bort det.
Vad föreslår du i så fall att man bör göra?
Perrin vände ryggen mot mannen och ställde sig att blicka in i den öppna spisen.
Han hade inte tänkt råka i gräl med Luke, men de kunde allt få lyssna. De tittade redan på honom allihop. Han skulle säga precis vad han tänkte, så att han fick det överstökat. Ni måste förlita er på vitrockarna. Ni måste hoppas på att de håller trollockarna i schack. Hoppas att de kommer i tid om trollockarna anfaller. Varför? Därför att varje man försöker hålla sig kvar vid sin egen gård om det är möjligt, eller annars stanna så nära den som det går. Ni är samlade i hundratals små klasar, som druvor färdiga att plockas. Så länge ni förblir det, så länge ni måste be till ljuset att vitrockarna ska hindra att trollockarna trampar er till vin, så har ni inget annat val än att låta dem ställa vilka frågor de vill, att ge dem alla svar de vill ha. Ni är tvungna att stå overksamma och se på medan de släpar iväg oskyldiga människor. Eller är det kanske någon som tror att Harald och Elspeth Luhan är mörkvänner? Natty Cawthon, Bodwin och Eldrin? Abel spanade runt rummet med en blick som varnade den som kunde tänkas våga antyda ett ja på den frågan. Men det hade inte behövts. Perrin hade fångat allas uppmärksamhet. Till och med Erdene Lewins. Luke ömsom iakttog hur människorna i rummet reagerade, ömsom betraktade Perrin med mörk blick. Jag vet att de inte borde ha gripit Natty och Elspeth och de andra, sa Witt. Men det är överstökat nu. Han gned sig om sin kala skalle och gav Abel en bekymrad blick. Utom att få dem att släppa allesammans, menar jag. De har inte gripit någon sedan dess, inte vad jag har hört. Tror ni att det betyder att det är över, sa Perrin. Tror ni verkligen att de nöjer sig med familjen Cawthon och makarna Luhan? Nöjer sig med två brända gårdar? Vem av er står näst i tur? Kanske blir det någon som har sagt fel sak, eller kanske bara ett exempel som behöver statueras. Det kanske blir vitrockarna som sätter eld på det här huset, inte trollockarna. Eller så ritar någon draktanden på dörren en natt. Det finns alltid några som tror på sådant. Många vände blicken mot Erdin som kurade ihop och skruvade besvärat på sig. Det kanske räcker med att ni måste buga och skrapa för varenda vitrock ni möter. Men vill ni leva ett sånt liv? Era barn? Ni är utlämnade åt trollockarna, åt vitrockarna, åt vem som helst som hyser agg mot er. Så länge någon av dem har grepp om er så har de det alla tre. Ni gömmer er i källaren och hoppas att en galen hund ska skydda er från en annan. Ni hoppas att inte råttorna ska komma ut och bita er i mörkret. Jack utbytte bekymrade blickar, först med Flan och Witt, sen med de andra männen i rummet. Därefter sa han dröjande: om du tycker att vi gör fel nu, vad föreslår du då att vi ska göra istället? Perrin hade inte väntat sig en sån fråga. Han hade varit säker på att de skulle bli arga, men började genast tala om vad han tyckte. Samla ihop folket. Samla ihop fåren och korna, hönsen, allt sammans. Samla ihop dem och för dem någonstans där de kan vara säkra. För till Imonswall eller till vakthöjden eftersom det ligger närmare, även om det betyder att ni hamnar mitt för nosen på vitrockarna. Så länge det är 20 människor här och 50 människor där är det bara för trollockerna att plocka er. Om ni är samlade, flera hundra på samma plats, då har ni en chans. Och en chans som inte beror på att ni böjer på nacken för vitrockarna. Reaktionen blev precis så våldsam som han hade föreställt sig.
Överge min gård helt och hållet, tjöt Flan, samtidigt som Witt skrek. Du är tokig.
Orden forsade ur dem, det ena ovanpå det andra. Från dem, från deras bröder och deras kusiner.
Ge oss av till Imonswall.
Jag är redan för långt från mina fält för att göra annat än se över dem varje dag. Ogräset kommer att ta alltihop. Jag vet inte om jag kan skörda som det är nu. Om regnet kommer.
Försöker bygga upp. Tobaken ruttnar. Får lämna fåren oklippta.
De tystnade tvärt när Perrin drämde näven i överstycket på den öppna spisen.
Jag har inte sett ett enda fält som blivit vare sig nedtrampat eller uppbränt när det inte funnits folk i husen. Det är människorna som trollockerna vill åt. Och om de bränner dem ändå, det går att så på nytt. Sten och murbruk och trä kan man bygga upp igen. Men kan ni bygga upp det där?
Han pekade på Lailas lindebarn. Hon tryckte barnet till sitt bröst och glodde på honom som om det var från honom hotet kom. När hon tittade på sin make och Flan var det emellertid med skrämd blick. Man mumlade oroligt sinsemellan.
Ge sig av, muttrade Jack och skakade på huvudet. Jag vet inte jag, Perrin.
Det är ni som väljer, mäster Alcin. Marken är fortfarande kvar när ni kommer tillbaka. Den kan inte trollockerna ta med sig. Fundera på om ni kan säga detsamma om er familj.
Mumlet växte till ett surr. Flera människor diskuterade hetsigt med sina män. Huvudsakligen de som hade ett barn eller två i släptåg. Ingen av männen verkade säga emot.
En intressant plan, sa Luke, som alltjämt betraktade Perrin. Ur hans min gick det inte att utläsa vad han ansåg, om det var en bra plan eller ej.
Och det ska bli intressant att studera vad den får för resultat. Men nu måste jag vidare, mäster Alcin. Jag tittade bara in för att se efter hur det stod till med er.
Jack och Eliza följde honom till dörren, men de andra var alltför upptagna med sina egna diskussioner för att ägna honom någon större uppmärksamhet.
Luke lämnade huset med förbittrad min.
Perrin hade en känsla av att hans uttåg brukade vara lika storslagna som hans ankomst hade varit.
Jack kom raka vägen till Perrin när han hade stängt dörren.
Det är allt en djärv plan du har.
Jag är inte särskilt glad åt att överge gården. Det ska jag gärna erkänna. Men det är förnuftiga saker du säger. Fast jag undrar vad sönerna kommer att tro om saken. De verkar vara ett misstänksamt anhang, tycker jag. Och om vi samlas allihop tror de kanske att det är något slags komplott mot dem.
Låt dem tro det i så fall, sa Perrin.
Om ni har en hel by full med folk kan ni följa Lux råd och säga åt dem att sköta sina egna affärer. Eller tror ni att det skulle vara bättre att förbli sårbar bara för att kunna behålla vitrockarnas goda vilja, sådan den nu är?
Nej. Nej, jag förstår hur du menar. Du har övertygat mig. Och alla andra med verkade som.
Det tycktes faktiskt som om Jack hade rätt. De lågmälda diskussionerna började avstanna. Men det berodde i så fall bara på att alla var av samma åsikt. Till och med Erdin, som redan hade börjat rya åt sina döttrar att de genast skulle sätta igång och packa.
När hon tittade på Perrin gav hon honom rent av en gillande och med en motvillig nick.
När tänker ni ge er av, frågade Perrin.
Så fort alla har kommit i ordning.
Vi hinner till John Galins gård före solnedgången. Jag ska berätta vad du har sagt för John och för alla andra också, hela vägen ner till Imonswall.
Jag far hellre dit än till vakthöjden. Om vi vill slippa ur vitrockarnas grepp är det lika bra att inte slå ner bopålarna mitt framför näsan på dem. Jack kliade sig i den tunna hårkransen med pekfingret.
Perrin, egentligen tror jag väl inte att vitrockarna skulle göra Nattie Cawthon och flickorna illa, och inte paret Luhan heller. Men jag kan inte låta bli att oroa mig. Vem vet vad vitrockarna kan få för sig om de tror att vi har någonting i kikaren.
Jag tänker befria dem så fort jag någonsin kan, mäster Alshin. Och alla andra som vitrockarna arresterar för den delen.
En järvplan, sa Jack igen.
Nåväl, jag får allt sätta fart på de mina nu om vi ska hinna till John innan solen går ned. Ljuset vare med dig, Perrin.
En mycket järvplan, sa Varin, som kom fram till Perrin när mäster Alshin hade skyndat iväg. De hörde honom ropa ut order om att vagnarna skulle rullas fram och att alla skulle packa så mycket de kunde bära. Varin stod med huvudet på sned och betraktade Perrin med intresserad blick. Och på hans andra sida stod Feil och iakttog honom minst lika uppmärksamt. Hon såg ut som om hon aldrig hade sett honom förut.
Jag begriper inte varför alla kallade för en plan, sa han. Den där Luck pratade bara dumheter. Stoppa vitrockarna i dörren. Pojkar på taket som spanar efter trollocker. Det är bara två vägar till samma katastrof. Och det enda jag gjorde var att visa det. Det här är vad de borde ha gjort redan från början. Den där karn.
Han hade tänkt säga att Luck irriterade honom, men hejdade sig.
Inte när Feil hörde på. Hon skulle kanske missförstå honom.
Det är klart, sa Varin milt. Jag har inte haft tillfälle att se det i verksamhet förut. Eller så har jag bara inte förstått att det var det jag såg.
Vad pratar du om? Se vad för någonting i verksamhet?
När vi kom hit var människorna här beredda att hålla sig kvar till varje pris, Perrin. Det som du sa var både förnuftigt och slog an deras känslor. Men tror du att det skulle ha fått samma resultat om det hade varit jag som sa det? Eller Tam? Eller Abel? Du om någon borde veta hur envisa folk kan vara här i Tjufloden. Du har fört in händelserna på ett annat spår än de skulle ha tagit utan dig. Och det genom att kasta ur dig några ord av ren irritation. Det är sannligen så att Taveren drar med sig andra människors liv i sitt eget mönster. Det är fascinerande. Jag hoppas verkligen att jag får tillfälle att studera Rand igen.
Vad det än beror på, muttrade Perrin, så är det bra. Ju fler människor som är tillsammans på samma plats, desto tryggare blir de.
Naturligtvis. Rand har tagit svärdet, förmodar jag.
Han gav henne en misstänksam blick, men kunde inte se något skäl att inte tala om det.
Hon kände till Rands hemlighet och visste vad hans närvaro i Tyr måste betyda.
Ja, det har han.
Se upp med Alana, Perrin.
Vad?
Han började bli förvirrad av Aishedens snabba byten av samtalsämne. Särskilt när hon förmanade honom att göra någonting som han redan hade tänkt ut och som han hade haft för avsikt att hålla hemligt för henne.
Varför då?
Varins ansiktsuttryck förändrades inte, men de mörka ögonen fylldes med en plötslig klarhet och skärpa.
Det smids många planer i vita tornet. Långt ifrån alla är illvilliga. Men den saken kan vara svårt att avgöra innan det är för sent. Och även i de allra mest välmenande ingår det ofta att några av trådarna som man väver med kan råka brista. Att några vidjor bryts av och kastas innan korgen är färdigflätad. En Taveren torde vara en mycket användbar vidja i hur många olika planer som helst.
Plötsligt såg hon ut att bli förvirrad av allt stöket omkring sig. Mer hemma i en bok eller sina egna tankar än i verkliga livet.
Åh, kära någon, mäster Alshin spiller då ingen tid. Jag ska bara se om han kan undvara någon som kan hämta våra hästar.
Feil rös till när den bruna systern lämnade dem.
Ibland gör mig Aisha Dare illa till mods, muttrade hon.
Illa till mods, sa Perrin. Mig skrämmer de halvt från vettet mest hela tiden.
Hon lät höra ett mjukt skratt och började leka med en av knapparna på hans rock. Sen tog hon till jorda utan att ta blicken från den.
Perrin,
jag har uppfört mig som en narr.
Vad menar du?
Hon tittade hastigt upp på hans ansikte. Nu var hon nära att dra loss knappen och han skyndade sig att fortsätta.
Du är en av de minst narraktiga personer jag känner.
Han fick bita samman för att inte tillägga för det mesta och var glad för det när hon log.
Det är väldigt snällt av dig att säga så, men jag har verkligen burit mig dumt åt.
Hon klappade på knappen och började rätta till hans rock, vilket inte behövdes, och släta till kragen, vilket inte heller behövdes.
Du var så fånig, sa hon sen, så snabbt att orden snubblade ur henne. Bara för att den där unge mannen tittade på mig. Och jag lovar dig att han är alldeles för pojkaktig för mig, inte alls som du. Och jag tänkte att jag skulle göra dig svartsjuk, bara lite grann, genom att låtsas. Bara låtsas att bli förtjust i först look.
Jag borde inte ha gjort det.
Förlåter du mig?
Han försökte bringa någon reda i denna villervalla av ord. Det var bra att hon tyckte att Will var pojkaktig. Om Will försökte odla skägg skulle det förmodligen bli glest och spretigt. Men hon hade inte sagt någonting om att hon själv hade återgäldat Wills blick. Och om hon bara hade låtsats bli förtjust i Luke, varför hade hon då rodnat så häftigt?
Naturligtvis förlåter jag dig, sa han.
En farlig glöd tändes i hennes ögon.
Jag menar, det finns ingenting att förlåta.
Om något blev glöden starkare.
Vad ville hon att han skulle säga?
Förlåter du mig?
Jag sa en del som jag inte borde ha sagt när jag försökte jaga bort dig. Kan du förlåta det?
Sa du verkligen någonting som du behöver be om förlåtelse för? Undrade hon lent.
Och han förstod att han var illa ute.
Det kan jag inte påminna mig. Men jag ska ta det under övervägande.
Ta det under övervägande. Nu lät hon verkligen som en adelsdam.
Hennes far kanske arbetade för någon furste så att hon hade kunnat lära sig hur fina damer talade.
Perrin hade inte den blekaste aning om vad hon menade och ville nog inte veta det heller.
Det kändes som en lättnad att äntligen få sätta sig på Rapper. Runt omkring honom spände gårdsfolket hästar för vagnarna och trätte om vad man kunde ta med sig. Barnen jagade i fatt fjäderfäna och band samman deras fötter inför avfärden. Några av pojkarna hade redan börjat driva boskapen österut och andra var i färd med att mota ut fåren ur kätten. Fail sa ingenting vidare om det som de hade talat om i huset. Tvärtom log hon soligt mot honom och pratade muntert om hur fårskötseln här skilde sig från Isalde. En av kvinnorna kom och gav henne en bukett små röda blommor som kallades hjärtans rodnad. Fail försökte fläta in några av dem i skägget på Perrin och skrattade glatt åt hans försök att hindra henne. Kort sagt fick hon honom att känna sig oerhört villrådig och nervös. Han behövde nog en ny pratstund med Mäster Cawthorn.
Ljuset vare med dig, sa Mäster Alcin än en gång, just som de var redo att ge sig av. Ta väl hand om pojkarna.
Fyra av de yngre männen hade bestämt sig för att rida med dem på raggiga fålar som inte var till närmelsevis lika fina som Tams och Abels. Perrin begrep inte riktigt varför just han skulle ta hand om dem. Alla fyra var äldre än han, om än inte mycket. Will Alcin var en av dem. Sen var det hans kusin Bern, en av Jacks söner, som hade fått den stora näsan som gick i familjen. Dessutom var det två ynglingar som hette Lewin i efternamn och var så lika Flan att de kunde ha varit hans söner istället för hans brors söner. De hette Chell och Daniel. Perrin hade försökt avstyra det hela, särskilt sedan det visat sig att de ville vara med och befria vitrockarnas fångar. De tycktes tro att det skulle räcka med att helt enkelt rida in i sönernas läger och begära att alla släpptes fria. Visa vem som bestämmer, vad det uttryck Kjell använde. Det var nästan så att håret reste sig på Perrins huvud. De hade hört alldeles för många sagor, lyssnat på för många idioter som Luck. Han misstänkte att Will hade ett annat skäl för att komma med, även om han försökte låtsas som om Fail inte existerade. Men det var illa nog med de andra. Ingen annan kom med några invändningar. Cham och Abel verkade mest vilja försäkra sig om att ynglingarna kunde hantera sina bågar och sitta kvar på hästryggen. Mary nöjde sig med att titta på och göra anteckningar i sin lilla bok. Thomas föreföll vara road. Fail hade fullt upp med att fläta de röda blommorna till en krans som sen visade sig vara till Perrin. Han suckade och hängde den över sadelknappen. Jag ska se efter dem så gott jag förmår, mäster Alshin, lovade han. De hade inte kommit mer än en mil från Alshins gård när det verkade som om han redan där skulle få lämna kvar en eller två av dem med Ails spjut genom kroppen. Gål, Bain och Sheard dök plötsligt upp ur ett busksnår och kom springande med långa språng för att ansluta sig till sällskapet. Efter en snabb blick på älkrigaren började Will och hans vänner lägga an pilar mot bågsträngarna och plötsligt, utan att sakta in, var älkrigarna beslöjade med spjuten redo för kast. När Gål och de två spjutjungfrurna sen fick klart för sig hur det låg till tyckte de uppenbarligen att allsammans var gränslöst lustigt och skrattade så att de kiknade. Deras skratt verkade skärra de fyra ynglingarna lika mycket som det faktum att de stod inför tre älkrigare och att två av dem var kvinnor. Will dristade sig att le mot Bain och Sheard. De två kvinnorna utbytte blickar och nickade åt varandra. Perrin visste inte vad de hade i tankarna, men bestämde sig för att låta dem vara, så länge det inte verkade som om Will riskerade att få halsen uppskuren. Han skulle hinna med att sätta stopp för det om någon av de båda älkvinnorna verkligen drog sin kniv. Kanske skulle rent av Will kunna lära sig ett och annat om vådan av att le när han inte borde. Han hade tänkt fortsätta vidare mot vakthöjden så fort som möjligt. Men en dryg mil norr om Alshins gård kom en annan gård inom synhåll. Det syntes på röken ur skorstenen att den också var bebodd. Den kurs som Tam hade valt passerade gården på så långt håll att människorna runt huset bara syntes som prickar, utanför Perrin, som med sin skarpa blick såg barnen som lekte ute på gårdsplanen. Jack Alshin var deras närmaste granne, eller hade varit det fram till idag. Perrin tvekade, men sen vände han rapper mot gården. Förmodligen skulle det inte tjäna någonting till, men han måste försöka. Vad gör du nu? Frågade Tam och tittade undrande på honom. Jag tänker ge dem samma råd som jag gav mäster Alshin. Det tar inte lång tid. Tam nickade och de andra vände sina hästar för att följa Perrin. Perrin betraktade honom med tankfull min. Strax innan de nådde fram lämnade älkrigarna dem för att invänta dem norr om gården. Gål sprang en bit från de båda spjutjungfrurna. Perrin kände inte familjen Thorfinn och de kände inte honom. Men när väl uppståndelsen över främlingarna hade lagt sig och de hade slitit blickarna från Thomas, Varin och Fail, lyssnade de till hans förvåning uppmärksamt på vad han hade att säga. Innan han och de andra red vidare hade de redan börjat spänna för två vagnar och ett par storhjuliga kärror. Ytterligare tre gånger stannade han när deras färdväg förde dem i närheten av bebodda gårdar. En gång en samling med fem gårdar som låg tätt intill varandra. Det var likadant varje gång. Människorna protesterade, sa att de inte kunde överge sina gårdar. Men när Perrin red därifrån var de likväl i full gång med att samla ihop djuren och lasta sina vagnar. Det skedde en annan sak också.
Perrin kunde inte hindra att Will, hans kusin och bröderna Lewin pratade med de unga männen på gårdarna. Och snart hade sällskapet vuxit med ytterligare 13 ynglingar. De hette Thorfinn och Aldai, Ahern och Mawin, var beväpnade med bågar och red på en brokig samling ponjer och ploghästar. Allihop var otåliga att få befria fångarna från vitrockarna. Allting var naturligtvis inte så enkelt. Will och de andra från Alshins gård tyckte att det vore orättvist om Perrin förvarnade nykomlingarna om ejlkrigarna och på så vis berövade de nöjet av att få bevittna de nytillkomnas förskräckelse. Perrin tyckte att de blev mer än nog förskräckta. En god stund efteråt spanade de på varenda buske, för att inte tala om träddungarna. Och det var uppenbart att de inte trodde på Perrins försäkran om att det inte fanns fler ejlkrigare. Till en början försökte Will spela herre över pojkarna Thorfinn och resten av nykomlingarna. Som skäl anförde han att han varit först om att ansluta sig till Perrin. I varje fall en av de första, medgav han efter att ha fått sura blickar från Bern och bröderna Lewin, medan de andra var senkomlingar. Perrin satte stopp för detta genom att dela in ynglingarna i två ungefär lika stora grupper och sätta Daniel och Bern som ledare för varsin grupp. Även detta möttes till en början av protester. Pojkarna Aldais menade att ledarna borde utses med hänsyn till ålder. Billy Aldais var ett år äldre än någon annan, medan andra framhöll att Hugh Mawin var den skickligaste spåraren, att Jane Thorfinn var den bästa skytten och att Kenley Ahern ofta hade varit i vakthöjden innan vitrockarna kom och därför hittade i byn. Allihop verkade se det hela som ett lustigt upptåg, och Tells anmärkning om att visa vem som bestämde upprepades mer än en gång. Till sist vände sig Perrin mot dem i vredesmod och hejdade dem på gräset mellan två dungar. Det här är ingen lek och ingen Beltane-dans heller. Ni gör vad jag säger åt er, annars kan ni rida tillbaka hem med en gång. Jag vet överhuvudtaget inte vad ni går för, och jag tänker sannoliken inte sätta livet till bara för att någon av er vill visa sig på styva linan. Nu ställer ni upp i led och håller tyst. Ni låter som kvinnorådet på möte i en garderob. De löd honom och ordnade sig i två kolonner bakom Bern och Daniel. Will och Billy såg buttra och missnöjda ut, men ifall de hade några invändningar höll de dem för sig själva. Fail gav Perrin en gillande nick och Thomas gjorde detsamma. Varin betraktade alltsammans med outgrundlig min. Förmodligen trodde hon att hon just hade bevittnat en taveren i arbete. Och Perrin tyckte inte att han behövde berätta för henne att han bara hade försökt komma på vad Uno skulle ha sagt. Uno var en kinarisk soldat som Perrin var bekant med, och han skulle säkerligen inte ha uttryckt sig med så milda ord. När de närmade sig vakthöjden kom gårdarna allt tätare. De började stå tillsammans i klungor, och så småningom övergick de till att ligga i en obruten rad på samma sätt som när man närmade sig Imonshål. De red genom ett lapptäcke av fält omgivna med häckar eller gärdsgårdar, åtskilda av smala vägar, gångstigar och vagnspår. Trots att de hade stannat vid fyra gårdar på vägen var det alltjämt lite dagsljus kvar. Bönderna var fortfarande ute på fälten och arbetade med sina grödor, och pojkarna hade börjat driva hem fåren och boskapen från betet. I dessa tider lämnade ingen sina djur ute över natten. Tam tyckte att Perrin borde låta bli att varna fler, och han höll motvilligt med. Alla som bodde här skulle ge sig av mot vakthöjden, vilket skulle få vitrockarna att bli än mer på sin vakt. Ett sällskap på 20 personer som red längs småvägarna var nog för att dra åt sig viss uppmärksamhet. Men de flesta hade för mycket att stå i för att ägna dem mer än en flyktig blick. Men förr eller senare måste någon varna också dessa människor. Och ju förr desto bättre.
Så länge människorna stannade kvar på landsbygden och var avhängiga av vitrockarnas skydd hade vitrockarna fotfäste i Chufloden, någonting som de knappast skulle ge upp frivilligt. Perrin höll nogsamt uppsikt efter tecken på att någon vitrockspatrull skulle vara i närheten. Men det enda han såg var ett dammmoln som försvann söderut bortåt Norderväg. Efter ett tag föreslog Tam att de skulle sitta av och leda hästarna. Om de gick till fots löpte de mindre risk att bli upptäckta. Dessutom gav både häckarna och gärdsgårdarna ett visst skydd. Tam och Abel visste om en skogsdunge där man hade god utsikt över vitrockarnas läger. En snårig samling ekar, tupelo och läderbladsträd som täckte en yta på 3 eller 4 hudar någon mil sydväst om vakthöjden. Mellan skogen och byn låg ett stycke öppen mark. De nådde dungen söderifrån och skyndade sig in bland träden. Perrin hoppades att det inte var någon som sett dem gå in och undrade varför de inte kom ut igen. Stanna här, sa han till Will och resten av ynglingarna medan de tjudrade hästarna vid trädgrenarna. Håll bågarna i beredskap och var redo att springa om ni hör ett rop. Men rör er inte ur fläcken om ni inte hör mig ropa. Om någon ger minsta ljud ifrån sig ska hans huvud få tjäna som städ åt min slägga. Vi är här för att spana, inte för att dra vitrockarna över oss. De nickade och fingrade nervöst på bågarna. Kanske hade det börjat gå upp för dem vad de hade gett sig in i. Ljusets söner skulle förmodligen inte alls bli särskilt förtjusta om de råkade på en samling beväpnade tjuflodspor. Har du varit soldat? Frågade Fail med låg förundrad röst. En del av min fars vakter pratar på det där viset. Jag är smed. Perrin skrattade. Jag har bara hört när soldater pratat. Men det verkar ju som om det fungerar. Till och med Will och Billy tittade sig oroligt omkring och vågade knappt röra sig. Perrin och Fail följde Tam och Abel. De smög från träd till träd tills de nådde den plats där älkrigarna redan satt hukade, nära dungens östligaste utkant. Varin var också där och naturligtvis Thomas. Buskarna på marken gav dem en gles skärm av blad att gömma sig bakom, inte tätare än att de kunde se genom den. Vitrockslägret som bredde ut sig vid foten av vakthöjden såg nästan ut som en by för sig själv. Hundratals män, en del i rustning, rörde sig bland de långa snörräta raderna av vita tält. Öster och väster om lägret stod hästarna tjudrade i femdubbla led. Man såg soldater som sadlade av och ryktade hästar. Förmodligen patruller som hade fullgjort dagens tjänst. Och en dubbel kolonn på kanske 100 ryttare försvann i riktning mot myrskogen i rask skritt. Med alla lansar pekande i exakt samma vinkel. Runt om lägret marscherade med jämna mellanrum vitklädda vakter fram och tillbaka. De bar sina lansar över axeln som spjut och deras hjälmar glimmade i den sjunkande solens strålar. Perrin hörde ett mullrande ljud och strax dök det upp 20 män på hästar som galopperade mot tälten. De kom från Imonsvall-hållet, samma håll som Perrin och de andra hade kommit. Hade de bara varit några minuter senare skulle patrullen säkerligen ha sett dem. Det hördes en hornstöt från lägret och männen började dra sig mot matlagningseldarna. Vid ena sidan låg ett mycket mindre läger där tälten var slarvigt uppslagna och låg huller om buller. Vem det än var som höll till där så befann sig de flesta någon annanstans nu. Det enda som tydde på att det var någon alls i lägret var ett par hästar som stod vid en kort tjuderlina och viftade bort flugor med svansarna. Det kunde inte vara vitrockar. Ljusets söner var alldeles för ordentliga av sig för att ha ett sånt läger. Mellan skogsdungen och de båda lägren låg en äng med gräs och vilda blommor. I vanliga fall använde säkert bönderna den som betesmark, men inte nu. Marken var ganska flack och en patrull i full galopp skulle kunna korsa fältet på en minut. Abel pekade på det större lägret. Ser du det där tältet nära mitten med en vaktpost i vardera änden? Ser du dem? Perry nickade. Solen stod lågt och kastade långa skuggor åt öster, men han hade inga problem att urskilja tältet. Det är där Natty och flickorna är, och makarna Luhan. Jag har sett dem gå in och ut därifrån, men bara en i taget och alltid med en vakt, till och med när de ska till latrinerna. Vi har försökt smyga oss in nattetid 3 gånger, sa Tam, men de bevakar lägret oerhört väl. Sista gången var det nätt och jämnt att vi klarade oss undan. Det var som att försöka sticka näven i en myrstack utan att bli biten. Perrin satte sig ner vid stammen till ett högt läderbladsträd och vilade bågen över knäna. Jag vill tänka över det här en stund, Mäster Althor. Skulle ni vilja se till att Will och de andra kommer i ordning? Försäkra er om att ingen av dem får för sig att ge sig av tillbaka hem. De skulle säkert sätta iväg mot Norderväg och då skulle vi snart ha 3 tjog av de där vitrockarna här. Om det är någon av dem som har tänkt på att ta mat med sig kan ni se till att de får någonting i sig. Ifall vi måste fly får vi kanske tillbringa resten av natten i sadeln. Plötsligt insåg han att han var i färd med att ge Rands far order. Men när han försökte ursäkta sig flinade Tam och sa: Du tog befälet redan hemma hos Jack, Perrin. Det är inte första gången jag följer en yngre man som begriper vad som behöver göras. Du sköter dig bra, Perrin, sa Abel. Och sen försvann de 2 männen in bland träden. Perrin kände sig förvirrad. Han rev sig i skägget. Hade han tagit befälet? När han tänkte efter hade faktiskt vare sig Cham eller Abel fattat några riktiga beslut sedan de lämnade Alshins gård. De hade bara kommit med förslag och lämnat avgörandet åt honom. Ingen av dem hade kallat honom pojk sedan dess heller. Intressant, sa Varin. Hon hade den lilla boken i handen och han önskade att han kunnat få läsa vad hon hade skrivit i den. Tänker du förmana mig att inte göra någonting enfaldigt igen, sa han. Istället för att svara, sa hon med begrundande röst. Det ska bli ännu mer intressant att få se vad du gör härnäst. Du rubbar visserligen inte världen från dess grundvalar som Rand Althor. Men att tjuvfloden rör på sig går inte att förneka. Jag undrar om du har minsta aning om vart du flyttar oss. Jag tänker befria makarna Luhan och familjen Cawthon, sa Perrin ilsket. Det är allt. Förutom det med trollockerna. Han lutade huvudet bakåt mot läderbladsträdets stam och slöt ögonen. Jag gör bara vad jag måste göra. Tjuvfloden kommer att ligga kvar där det alltid har legat. Naturligtvis, sa Varin. Han hörde hur hon gick därifrån, följd av Thomas. Väktarens stövlar och Aesidens mjuka skor rörde sig båda lika tyst över mattan av fjolårslöv under träden. Han öppnade ögonen och såg hur Fail tittade efter dem båda med ilsken min. Hon lämnar dig visst aldrig i fred, muttrade hon. Hon höll i den flätade kransen av hjärtans rodnad som han hade lämnat kvar på sadelknappen. Det gör aldrig en Aesidé, sa han. Hon vände sig mot honom med utmanande blick. Du tänker förstås befria dem redan i natt. Det måste ske nu. Han hade uppmuntrat folk att lämna landsbygden och de visste vem han var. Vitrockarna skulle kanske inte göra fångarna illa när de fick veta det. Kanske. Han litade på vitrockarnas barmhärtighet lika mycket som han kunde flyga. Han kastade en blick på Gål och älkrigaren nickade. Tam, Althor och Abel Cawthon rör sig bra för att vara våtlänningar. Men jag tror att vitrockarna är för stela för att se allting som rör sig i mörkret. Jag tror att de är beredda på en attack från en stor, väl synlig styrka. Shead vände sig mot Eilmannen. Hon hade en road blick i de grå ögonen. Och vad tänker du göra, Stenhund? sväva fram som vinden. Det ska bli nöjsamt att få se en stenhund som försöker smyga. När min spjutsyster och jag har befriat fångarna kommer vi kanske tillbaka och hämta dig, om du är för gammal för att hitta själv. Bane rörde vid hennes arm och Sheard tittade förvånat på den rödhåriga kvinnan. Sen spred sig en lätt rodnad under hennes solbränna. Båda ale-kvinnorna vände blicken mot Fail, som fortfarande betraktade Perrin, men nu med lyftat huvud och armarna korsade över bröstet. Perrin tog ett djupt andetag. Om han sa att han inte ville ha Fail med, skulle med största sannolikhet inte heller Bane och Sheard följa honom. De var fortfarande noga med att visa att de var tillsammans med Fail, inte med honom. Kanske gällde det även Fail. Det var möjligt att han och Gaul skulle klara uppgiften på egen hand, men han kunde knappast tvinga henne att stanna kvar mot sin vilja. Förmodligen skulle hon komma smygande efter dem. Du får hålla dig i närheten av mig, sa han bestämt. Jag är här för att befria fångar, inte för att lämna en ny efter mig. Hon skrattade till, sjönk ned bredvid honom och kröp tätt in till honom. Jag håller mig gärna i närheten av dig. Med en lätt snabb rörelse la hon kransen av röda blommor runt hans gässa. Bane skrockade roat. Han tittade uppåt, kunde nätt och jämnt se blommorna sticka fram över pannan. Han måtte se fullständigt idiotisk ut, men han lät kransen ligga kvar. Solen sjönk långsamt som en pärla i mjuk honung. Abel kom med lite bröd och ost. Drygt hälften av de unga hjälteämnena hade inte tagit med sig någonting att äta, visade det sig, och de åt medan de väntade. Natten kom. Månen stod redan högt på himlen, men skymdes bakom förbiilande moln. Perrin väntade. Ljusen slocknade, både i vitrockarnas läger och uppe i vakthöjden, och snart syntes bara spridda upplysta fönster som prickar på den annars mörka kullen. Han samlade Cham, Fail och ale-krigarna kring sig. Deras ansikten syntes tydligt för hans ögon. Varin stod tillräckligt nära för att höra vad som sades. Abel och Thomas var hos tjuvflodspojkarna för att se till att de var tysta och lugna. Det kändes lite märkligt att vara den som delade ut instruktioner, så han gjorde det så enkelt som möjligt. Cham skulle se till att alla var färdiga att rida så fort Perrin kom tillbaka med fångarna. Vitrockarna skulle sätta efter dem så fort de förstod vad som hade hänt, och därför måste de ha en tillflyktsort redo. Cham kände till en övergiven bondgård vid kanten av Västanskogen där de kunde gömma sig. Försök att inte döda någon om det går att undvika, sa Perrin till ale-krigarna. Vitrockarna kommer att vara tillräckligt ursinniga över att ha blivit av med sina fångar. Om de förlorar soldater också kommer de att sätta själva himlen i brand. Gaul och spjutjungfrunna nickade som om de såg fram emot sin uppgift. De försvann ut i natten. Var försiktig, sa Varin tyst när han la bågen över axeln. Att vara Tavaren är inte samma sak som att vara odödlig. Thomas skulle kunna vara till hjälp också. Tror du verkligen att det skulle spela någon roll med en till? Frågade hon eftertänksamt. För övrigt har jag andra uppgifter åt honom. Perrin skakade på huvudet och lämnade dungen. Han gick ner på alla fyra, nästan platt mot marken, så snart han kommit ut ur busksnåren. Fail kröp bredvid honom på samma sätt. Gräset och blommorna var tillräckligt höga för att dölja dem. Han var glad att han inte kunde se hennes ansikte. Han var så fruktansvärt rädd, inte för sin egen skull, men om det skulle hända henne någonting. Likt två flyende månskuggor kröp de över det öppna fältet. På Perrins tecken stannade de ungefär 10 steg från platsen där vakterna i sina vitskimrande mantlar marscherade fram och åter, strax utanför den första tältraden. 2 vakter möttes och gjorde halt, nästan mitt framför dem. Allt väl i natten, sa den ene. Må ljuset skina över oss och bevara oss för skuggan. Allt väl i natten, svarade den andra. Må ljuset skina över oss och bevara oss för skuggan. De vände på klacken och marscherade iväg igen utan att titta vare sig åt höger eller vänster. Perrin lät dem ta ett dussin steg var. Sen petade han Fail på axeln och reste sig nästan utan att andas. Han kunde knappt höra hennes andetag heller. Nästan på tå skyndade de sig in bland tälten och dök ner på marken igen så fort de hade passerat första raden. Inifrån tälten hördes män som snarkade eller muttrade i sömnen, men i övrigt var det alldeles tyst i lägret. Trampet från vakternas stövlar hördes tydligt. Lukten av släckta lägereldar låg i luften tillsammans med lukten av tältduk, hästar och människor. Han gjorde tecken åt Fail att följa honom. I mörkret låg tältlinorna som snaror för den som inte såg dem, men han urskilde dem utan besvär. Han slingrade sig fram mellan dem, följt av Fail. Han hade lagt fångtältets placering på minnet och började nu försiktigt röra sig åt det hållet. Det stod nästan mitt i lägret, så det var långt dit och långt tillbaka. Krasandet av grus under en stövelsula och en dämpad grymtning från Fail fick honom att sno runt. Precis i tid för att hinna se en vitklädd skepnad som kastade sig mot honom. Karn var lika stor som Mäster Luhan och han fick ett järngrepp om Perrins hals när de rullade runt på marken. Perrin grep om mannens haka med ena handen, tvingade hans huvud bakåt och försökte trycka honom ifrån sig. Han slet i fingrarna runt sin hals och dunkade mannen i sidan med knytnäven. Men det enda märkbara resultatet var dova stön. Blodet susade i öronen och det började svartna för ögonen på honom. Han famlade efter yxan men fingrarna kändes alldeles domnade. Plötsligt ryckte mannen till och föll ihop över honom. Perrin skuffade bort den lealösa kroppen och drog girigt in den ljuva nattluften i lungorna. Fail slängde ifrån sig ett vedträ och gned sig om tinningen. Han tyckte inte att jag var värd mer besvär än en smäll i huvudet, viskade hon. En dåre, viskade Perrin, men en stark dåre. Han skulle känna av de där fingrarna i flera dagar. Är du oskad? Ja visst, jag är inte någon porslinsfigur. Nej, hon var väl inte det. Perrin skyndade sig att släpa bort den medvetslöse mannen mot sidan av ett tält där han hoppades att ingen skulle hitta honom i första taget. Han drog av honom den vita manteln och band honom till händer och fötter med bågsträngar som han hade med i reserv. En näsduk som han hittade i en av mannens fickor fick tjäna som munkavle. Den var inte särskilt ren, men det var karns eget fel. Perrin drog bågen över huvudet och la manteln om axlarna. Om någon fick syn på dem skulle de kanske ta honom för en av sina egna. Under den strålande solen på manteln satt en gyllene kokard. En officer, ännu bättre. Han gick öppet mellan tälten nu och snabbt. Även om han hade gömt undan sin angripare kunde när som helst någon hitta honom och slå larm. Fail smög vid hans sida som en skugga och spanade efter livstecken lika uppmärksamt som han själv. De skiftande månskuggorna gjorde det svårt att se i utrymmena mellan tälten, till och med för honom. När han närmade sig fångtältet saktade han in för att inte väcka vakternas uppmärksamhet. Det stod en man i vit mantel i den närmre raden och en glänsande lansspets bakom tältets toppiga tak visade att ännu en stod där. Plötsligt försvann lansspetsen. Det hördes inte ett ljud, den bara föll. Ett ögonblick senare förvandlades två mörka fläckar plötsligt till beslöjade eilkrigare. Ingen dera lång nog att vara gål. Innan vakten hann röra sig hoppade en av dem upp i luften och sparkade honom i ansiktet. Han sjönk ner på knä och den andra spjutjungfrun spann runt och gav honom ännu en spark. Vakten föll slappt i marken. Hukande spanade spjutjungfrurna omkring sig för att se om någon hade vaknat. När de såg Perrin i den vita manteln var de nära att anfalla honom, men så fick de syn på Fail. Den ena skakade på huvudet och viskade någonting till den andra som verkade skratta tyst. Perrin intalade sig att han inte borde vara misslynt. Men nu hade Fail redan räddat honom två gånger. Först från att bli strypt och sen från att få ett ale-spjut genom levern. För att vara ledare för en räddningsaktion hade han sannoliken gjort bra ifrån sig hittills. Han svängde undan tältfliken och stack in huvudet i tältet. Där inne var det ännu mörkare än utanför. Mäster Luhan låg och sov tvärs över ingången och kvinnorna hade kurat ihop sig längre in. Perrin la handen över Harald Luhans mun och när smeden häpet slog upp ögonen la han pekfingret mot läpparna. Väck de andra, sa Perrin med låg röst. Gör det tyst, vi ska ta er härifrån. Mäster Luhans ögon fylldes av igenkännandets ljus och han nickade. Perrin backade ut ur tältet och drog manteln av den fallne vakten. Mannen andades fortfarande, strävt och bubblande genom en sorgfälligt knäckt näsa. Men han vaknade inte av hanteringen. Nu måste de skynda sig. Gål var där med den andra vaktens mantel. De tre älkrigarna bevakade tälten runt omkring med spända blickar och Fail nästan dansade av otålighet. Mäster Luan kom ut med sin hustru och de andra kvinnorna och de kikade nervöst omkring sig i månljuset. Perrin la snabbt en av mantlarna över smedens axlar. Den passade honom illa. Harald Luan hade bål och armar som trädstammar, men den fick duga. Den andra fick Elspeth Luan. Hon var inte lika kraftig som sin make, men likväl lika stor som de flesta män. Först syntes en överraskad min i hennes runda ansikte, men så nickade hon. Hon drog vaktens spetsiga hjälm från hans huvud och satte den på sig, tryckte ner den över sin tjocka fläta. De band de båda vakterna, satte munkavle på dem med en sönderriven filt och la dem inne i tältet. Att smyga ut igen samma väg som de hade kommit var omöjligt, men det hade Perrin vetat redan från början. Även om makarna Luan kunde röra sig tillräckligt tyst, vilket han betvivlade, så kunde man inte vänta sig det av Border och Eldrin. De båda flickorna klamrade sig fast vid varandra, kunde knappt tro att de skulle bli räddade. Det var bara deras mors mjuka, låga röst som hindrade dem från att börja gråta av lättnad redan nu. Han hade räknat med det. De behövde hästar, både för att snabbt komma ut ur lägret och för att komma vidare sedan. Hästar fanns det vid tjuderlinorna. Älkrigarna smög före, skugglikt. Perrin kom efter med Fail och familjen Cawthon bakom sig och sist gick Harald och Elspeth. Åtminstone vid en flyktig blick skulle det se ut som tre vitrockar som eskorterade fyra kvinnor. Det fanns vakter vid de tjudrade hästarna, men bara på den sidan som vette utåt. De män som skulle rida djuren hade knappast någon anledning att vakta dem, och det gjorde onekligen Perrins uppgift enklare. De gick helt enkelt fram till den rad med hästar som stod närmast tälten, tjudrade med enkla repgrimmor och knöt loss varsin, utom älkrigarna. Det svåraste var att få upp Mor Luhan på hästryggen utan sadel och stigbyglar. Både Perrin och Mäster Luhan fick hjälpa till och hon drog hela tiden ned kjolen för att dölja sina knän. Närti och hennes flickor kravlade sig upp utan besvär och det gjorde självfallet också Fail. Vakterna som skulle bevaka hästarna fortsatte att gå sina utmätta rundor och utbyta sina fraser om att allt var väl i natten. När jag säger till, började Perrin. Just då var det någon som ropade inne i lägret och så en gång till högre. Det hördes hornstötar och ropande män började strömma ut ur tälten. Det spelade ingen roll om de hade upptäckt att fångarna var borta eller hittat den medvetslösa mannen som hade angripit honom. Följ mig, ropade Perrin och sporrade den mörkbruna ballack som han hade valt ut. Rid! De gav sig av i vilt tumult, men han försökte ändå hålla ett öga på alla. Mäster Luan var nästan en lika dålig ryttare som sin hustru. De båda skumpade upp och ner på hästryggen och var nära att falla av när hästarna satte iväg. Antingen Borde eller Eldrin skrek för full hals, om det nu var av upphetsning eller skräck. Lyckligtvis väntade sig vakterna inte några bekymmer inifrån lägret. En vitklädd soldat som stod och spanade ut i mörkret vände sig om precis i tid för att hinna kasta sig undan när hästarna kom stormande. Hans rop var nästan lika gällt som flickans. Fler hornstötar skallade bakom dem och en god stund innan de kom i skydd av skogsdungen hörde de order ropas ut med höga röster. Inte heller dungen var längre mycket i skydd. Tam hade sett till att alla satt i sina sadlar, precis som Perrin hade bett om, eller beordrat. Perrin svingade sig direkt från vallacken över till Rapper. Perrin och Thomas var de enda som inte var nära att hoppa upp och ner i sadlarna av nervositet, och deras hästar var de enda som inte dansade av sina ryttares oro. Abel försökte krama sin hustru och sina döttrar på samma gång, och allesammans grät och skrattade samtidigt. Mäster Lou, han försökte skaka alla händer han kom åt. Alla utom Varin, väktaren och älkrigarna var fullt upptagna med att lyckönska varandra, som om allt sammans var över.
Men det är ju du, Perrin, utbrast mor Luhan. Det såg besynligt ut med hennes runda ansikte under hjälmen. Den satt på sned på grund av flätan. Vad är det du har i ansiktet, unge man? Jag är verkligen tacksam, tro inget annat. Men jag tänker inte låta dig sitta vid mitt bord och se ut som en... Det hinns inte med, sa han, och brydde sig inte om hennes bestörta min. Hon var inte den sorts kvinna som man gärna avbröt. Men nu hade vitrockarnas horn börjat ge ifrån sig någonting annat än larmsignaler. Korta, upprepade stötar, vassa och pockande. En order av något slag. Tam, Abel, ta Mäster Luan och kvinnorna till det där gömstället som ni känner till. Gål, du följer med dem. Och Fail. Det betyder även Bane och Sheard. Och you och Jame. Det borde räcka för att de ska vara trygga. Rid tyst. Hellre ljudlöst än fort. Åtminstone ett litet tag till. Men ge er av nu. De som han hade räknat upp försvann västerut utan invändningar. Även om Oluhan, som med båda händerna klamrade sig fast i hästens man, gav honom en mycket bister blick. Han blev så förbluffad över att Fail inte hade sagt emot att det dröjde ett kort tag innan han insåg att han kallat Mäster Althor och Mäster Cawthon vid förnamn. Varin och Thomas hade stannat kvar och han gav henne en skarp blick. Kan man tänka sig lite hjälp från dig nu? Kanske inte så som du har tänkt dig, svarade hon. Hon var helt lugn trots det vilda tumultet i vitrocklägret ett milsteg från dem. Mina skäl är de samma idag som igår. Men jag tror att det kan tänkas bli regn om... en halvtimme. Kanske mindre. Ett riktigt skyfall, tror jag. En halvtimme. Perrin brummade och vände sig mot de tjuflodspojkar som var kvar. De nästan skälvde av längtan att få rida därifrån och höll krampaktigt i sina pilbågar. Han hoppades att de åtminstone hade tänkt på att ta med extra bågsträngar med tanke på regnet. Vi ska dra till oss vitrockarna, sa hon, och leda bort dem så att mor Cawthon, mor Luhan och de andra kan komma i säkerhet. Vi leder dem söderut längs norderväg tills vi kan skaka dem av oss i regnet. Om någon vill dra sig ur får han ge sig av nu. Några av dem fumlade med tyglarna. Men allesammans satt kvar i sadlarna och såg på honom. Då sa, skrik som tokar så att de hör oss. Fortsätt kasta tills vi kommit fram till vägen. Han gav själv till ett vrål, svängde runt med Rapper och galopperade iväg mot vägen. Först var han inte säker på att de skulle följa honom. Men strax dränktes både hans vrål och dundret från hovarna av deras vilda tjut. Om vitrockarna inte hörde det måste de vara döva. Det var inte alla som slutade hojta när de nådde fram till Nordervägs hårda grus och väjde av söderut, framstormande genom natten. Några av dem skrattade och tjoade. Perrin skakade av sig den vita manteln och lät den falla. Hornen ljöd igen, lite svagare nu. Perrin, ropade Will och böjde sig fram över halsen på sin häst. Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra härnäst? Jaga trollocker, hojtade Perrin över axeln. Skratten blev högre bakom honom. De trodde inte att han menade allvar.
men han kände Varins blick borra sig in i hans rygg. Hon visste. Från natthimlen hördes åskmuller likt ett eko av hästarnas hovslag.